Så då börjar jag med att hälsa Ann Boglind välkommen upp på scenen. Ann är huvudpedagog för projektet, alltså en nyckelperson tillsammans med Elisabeth Resslegård. Ann är också universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet. Varsågod.
Tack så mycket. Min föreläsning heter Gemensam läsning av skönlitteratur. Och jag tänkte börja med att läsa en dikt. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. Det är Langston Hughes som har skrivit den dikten, och den är motto för den här boken, som är en bok utav den nyligen presenterade Alma-pristagaren Jacqueline Woodson. Hon presenterades ju för ett par veckor sedan, och det är en självbiografisk bok som är skriven på en lyrisk prosa. Den är inte översatt till svenska ännu, men den kommer, ingen av hennes böcker visade sig vara översatt till svenska, men den kommer på svenska. Ja, just det. Hej Marianne. Jag vet att de håller på. Jag hörde precis vilket förlag och så. Men den handlar om en brun, det vill säga en afroamerikansk flickas uppväxt i USA på 1960- och 70-talen. Och den är alltså skriven på en lyrisk prosa. Det är något mellanting emellan, eller prosalyrik om vi kallar det för det. Hennes stora dröm, Jacquelines stora dröm, är att bli författare. Och en bit in i boken så får vi läsa hur hon har skrivit en haiku-dikt. Och hon har också skrivit en dikt efter en av Langston Hughes dikter som modell. Hennes dröm gick i uppfyllelse. Hon har skrivit många böcker, och det här amerikanska utgåvan som jag har, där är det massor med medaljer, och man har inte hunnit sätta på Alma-prismedaljen ännu. Hennes dröm gick i uppfyllelse. Och när vi planerade det här projektet, då hade vi också en dröm. Vi hade en dröm att under 2017 skulle ungdomar på 200 skolor från norr till söder i Sverige få möjlighet att ta del av starka berättelser. Vi hade en dröm att lärare och skolbibliotekarier skulle sitta försjunkna i läsning av engagerande ungdomsböcker. Vi hade en dröm att de här böckerna skulle leda till goda samtal där ungdomarna fick nya perspektiv på sin tillvaro. Vi hade en dröm att ungdomarna genom läsning skulle få en gemensam upplevelse och därigenom skapa förståelse för andra människor. Vi hade en dröm att ungdomarna genom den här läsningen också skulle lära känna sig själva och utvecklas. Vi hade en dröm att ungdomarna skulle tycka att det var både coolt och roligt att läsa, och att de spontant skulle börja diskutera livsfrågor och problem som gestaltas i våra utvalda berättelser. Vi hade en dröm att svensklärare och skolbibliotekarier skulle samarbeta mer, och att skolbiblioteken skulle få en mer framträdande roll i förmedling av skönlitteratur. Vi hade en dröm att läsning av skönlitteratur skulle göra gott utan att för den skull läsas med pekpinnar. Vi hade en dröm att ungdomarna skulle upptäcka skönlitteraturens kraft och hur den skärper vår blick och tanke. Vi hade en dröm att projektet Berättelser som förändrar skulle visa upp en modell som både är överförbar och genomförbar på andra skolor. Vad gjorde vi då för att förverkliga vår dröm? Var vi uppe och svävade i det blå, ursäkta mig, som på vår logga här? Nej, vi förstod att det behövdes och krävdes en hel del organisation och inspiration. Vi började med att välja ut böcker som skulle distribueras i klassuppsättningar till skolorna. Det är inte det lättaste att läsa en och samma bok med elever som har olika läsvanor, olika läsintressen och läsförmågor. Man måste tänka efter noga. Och det här har, de här punkterna har jag kommit fram till genom min långa erfarenhet som svensk lärare. Bokens tema och motiv måste vara angeläget. Berättelsen ska vara medryckande och väcka tankar. Språket ska vara väl genomarbetat. Det ska gärna finnas med en central både manlig och kvinnlig karaktär. Och boken får inte vara allt för tjock. Här, på grund av Saddam, som ni ska få höra sen, så valde vi ändå boktjuven. Så vi valde ändå en tjock bok. Men det har vi Saddam att tacka för han var med i den här referensgruppen. Några andra kriterier var att boken ska varken vara för enkel eller för svår. Böckerna kan gärna innehålla intressanta berättartekniska grepp. Och det är till exempel boktjuven i en sån som många läsare har fascinerats av, det berättartekniska greppet. Att det är döden som berättar och att det finns en hel del inslag av olika genrer i boken. Och dessutom en bilderbok, en bok i boken. Och jag pratade alldeles nyss med en 12-årig kille som var helt fascinerad av Louise Sachars bok Ett hål om dagen. Som jag vet är en väldigt utlånad bok från, vad heter det här i Stockholm? Bok som skolorna kan beställa i alla fall. Klassuppsättning. För han var så fascinerad av det här att man fick reda på en massa konstiga saker i början av boken. Och så fick man hela tiden tänka efter, varför får jag reda på detta? Och till slut så förstod han allting. Och det blev en extra drivkraft att läsa just för att få ihop det. Och, så att, vi ska inte vara för rädda att ha böcker med intressanta berättartekniska grepp, menar jag. När det gäller val av böcker så har jag också inspirerats av en läsforskare, flera läsforskare, men en som är speciellt mycket som jag vill nämna här för er, det är Rita Felski som i sin bok Uses of Literature menar att när vi läser litteratur så ska vi känna igen oss. Men hon menar att det inte är direkt samma sak som att identifiera sig med karaktärer i boken. Utan det är snarare så att vi läser och så vi läser om saker som vi har anat lite vagt, men vi har inte satt ord på det. Hänförelse. Rita Felski menar att det, och så har det ju varit att skolans och framförallt den högre skolans läsning får inte vara allt för engagerande för att det hör till populärlitteraturen. Men Rita Felski menar att så vi ska hänföras i alla lägen som vi läser. Kunskap, vi får kunskap om andra kulturer och historiska kontexter utav att läsa, men också livserfarenhet på ett sätt som gör att vi berikar vår förståelse av andra människor. Sen har hon det här begreppet chock. Hon menar att det är nyttigt att skakas om när man läser. Att man ska få starka känslor och skakas om. Min erfarenhet som högstadielärare i över 30 år på en skola i ett ytterområde i Göteborg, som jag har kombinerat då med att vara lärarutbildare och litteraturdidaktisk forskare och även forskare kring barn- och ungdomslitteratur, har gett mig bakgrunden att välja böcker. Och de här två böckerna har jag skrivit tillsammans med en kollega vid Göteborgs universitet om barn- och ungdomslitteratur. Det här är bakgrunden hur jag liksom samlade min kunskap och erfarenhet och valde ut en lång rad böcker som jag presenterade för vår referensgrupp med ungdomar ifrån olika platser i Sverige. Vi träffades en hel eftermiddag och en middag efteråt och pratade böcker och läsning överhuvudtaget. Och David Lagercrantz kom också med några bokförslag. Och ungdomarna, de fick första kapitlet i var en av de här från början utvalda böckerna uppkopierat. Och så fick de en vecka på sig att läsa och så fick de skicka in synpunkter till mig per mejl. Om jag kommer ihåg rätt så skulle de välja de tre bästa böckerna. Och så gjorde jag en sammanställning. Och då blev det de här 10 böckerna som vi har haft i projektet som skolorna har kunnat välja mellan för att beställa klassuppsättningar. När vi har paus och så sedan så kan ni gå fram. De ligger här. Och det är i olika genrer också. Det är en biografi, ett par dystopier, en fantasybok, en så kallad sicklit som handlar om sjukdom som är väldigt inne bland ungdomar att läsa om. Och ett par realistiska ungdomsromaner och en serieroman. Det är 5 svenska och 5 utländska författare, 5 män och 5 kvinnor. Och det är nästan någonting som vi får förklara, att vi gjorde inte upp det här från början att det skulle vara så. Men när vi sammanställde ungdomarnas förslag så blev det så, vilket var väldigt roligt och väldigt bra att det blev så. Ni ska under dagens lopp få höra de svenska författarna presentera sina böcker. Men och de utländska böckerna, jag kan bara lite snabbt säga att Emil Ajars eller Ajars bok handlar om en pojke som heter Momo som bor hos en äldre prostituerad kvinna i Paris. Och han försöker förstå sig på vuxenlivet och det är berättat helt och hållet ur hans perspektiv. Och det är en väldigt varm och fin skildring av förhållandet mellan mamma Rosa och den här Momo. Och som har engagerat många av de läsare som den här boken fick under förra året. John Greens förr eller senare, det är det som jag kallar, eller som brukar kallas för en sicklit. Det handlar om sjuka ungdomar men ändå skriven med en humoristisk ton som gör att man både engageras men blir inte alltför ledsen när man läser den. Dystopier är ju inne bland ungdomar nu och både Louis Lauris den utvalde och Meg Rosoffs Så har jag det nu är dystopier. Meg Rosoffs bok är mer realistisk än vad den utvalde är som beskriver ett totalitärt samhälle. Och boktjuven som jag nämnde, det är den 5:e utav de utländska böckerna. Och den är vad man kallar en crossoverbok, alltså en bok som från början är skriven för ungdomar men som är läst nu utav även vuxna. Det var alltså de här 10 böckerna som utgjorde ramen för arbetet ute på skolorna. Men vad som hände innanför ramen, det fick man bestämma på varje skola. Det var vi väldigt tydliga med att böckerna var ramen. Inbjudan gick så ut till alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. Man fick anmäla sig. Vi gjorde en inspirationsskrift som finns att hämta där ute. Vi i samarbete med Svenska Barnboksinstitutet så producerades 10 stycken filmer med de svenska författarna presenterade sina böcker. Meg Rosoff lyckades Elisabeth fånga in när hon fick Alma-priset, men de 4 andra utländska författarna presenteras.
Är du lärare? Ja, jag tänker, hur skulle du tänka kring det här ur din lärarsituation?
Ja, jag tänker lite båda och. Att det kanske kan vara skönt för eleverna att inte alltid ha det här bedömningen att läsningen kan bli mer lustfylld. Samtidigt så är ju tiden knapp. Och ja, vi jobbar ju på liknande sätt redan nu på det här sättet. Man läser gemensamma böcker och diskuterar och så. Så att det finns ju underlag till bedömning såklart.
Vi tar med oss den där till diskussionen också efter utvärderingen, för det är ju en viktig fråga. Och när du berättar här, Ann, liksom med drömmar och så har vi moln bakom oss och så tror jag många känner igen sig det där när man läser och också blir en annan, får reda på någonting av sig själv, om sig själv, och kanske också relaterar till andra människor på ett annat vis när man diskuterar vad man har läst. Det blir någonting annat inuti en också.
Ja, man fylls liksom av av det innehållet, det man läser.
En ganska krass och konkret fråga är att jag förstod att det fanns rätt olika förutsättningar beroende på var i Sverige man går i skola idag. Som du behandlar lite grann.
Ja, vi märkte när vi skickade ut inbjudan till skolorna via mail att för att få vara med så var man tvungen att anmäla minst en svensk lärare och en skolbibliotekarie. Men det var väldigt många skolor i norra Sverige som inte hade något eget skolbibliotek. Och som då i första omgången liksom föll bort och kunde inte anmäla sig. Men sen så tog vi reda på inom projektet ett antal, eller vilka skolor det var som hade samarbete med stadsbibliotek, kommunbibliotek. Och så då gjorde vi en ny riktad inbjudan till norra Sverige. Och för att vi förstod det, vi visste inte från början att det var så stor skillnad, utan då räckte det med att man hade ett samarbete med ett bibliotek.
Fick ni någon respons då från norra Sverige, alltså på om man la upp arbetet på ett annat vis eller om man utvann andra kvaliteter ur det här projektet?
Ja, det tror jag vår utvärderare får prata. Men vi märkte ju på de konferenser som jag var med på att det så strömmade det ju in anmälningar då. Och sen så var det kommunbibliotekarier och som var med på konferenserna tillsammans med svensklärare. Och jag förstod att det här gjorde att de hade börjat samarbeta ännu mera. Det märkte jag på konferenserna. Och det tror jag Olle kommer att ta upp mera om i utvärderingen också.
Men det finns, du har ju varit inne lite grann på så här snuddat, det kommer ju vara som en tråd över dagen. Vad som skiljer berättelser som förändrar från andra liknande projekt? Jag menar, ni har säkert varit med om massa förslag på läsprojekt, och jag har under den tid jag har intresserat mig för det här varit med om en mängd såna här förslag på hur man ska kunna göra, och tillfälliga projekt, längre projekt, statliga initiativ, one-shots, eller alltså alla möjliga sorters förslag och erbjudande och krav till er som hanterar de här frågorna. Men vad säger du, Ann? Du har ju otrolig erfarenhet kring det här. Är vi på väg? Det fanns ju en tid då man verkligen poängterade läsförståelse och att det skulle vara nyttigt. Och ibland var det till och med så några värjde sig och sa nej, jag vill ha min läsning i fred. Jag vill inte bara att den ska vara instrumentell och att jag ska lära mig saker. Är vi på väg att se en svängning nu?
Jag hoppas det. Alltså, det talas ju, det är ingen brist på samtal om läsning, om man säger så. Alla säger ju att vi måste få ungdomar att läsa mera. Jag har varit runt på många bokmässor nere i Göteborg och hört alla de här föreläsningarna om vikten av att läsa. Men jag har känt att Det är ingen som säger någonting som är fel där. Men jag tycker att man ofta glömmer bort själv att lyfta fram själva ja, det här härliga, fantastiska med läsning. Att man liksom unnar sig att prata om läsning som någonting som just det här som du sa uppfyller en och som gör att man känner att man berikas och att själva centrum inte så ofta har varit litteratur faktiskt.
Mm. Det finns ju mycket återkopplingar från de som har läst, de elever som har läst. Och en del finns ju i den här utvärderingen som ju finns att ladda ner på Läsrörelsens hemsida, som Elisabeth sa. Men kan inte du berätta om någonting som liksom har tagit tag i dig, ett svar ifrån någon eller några av dem som har deltagit i det här som du har läst eller fått direkt lyssna på?
Ja, med risk att jag föregriper.
Ja, men det tål vi. Ja.
Så jag har ju utan att ha utvärderarens ögon så har jag läst praktiskt taget allt som har kommit in under både våren 2017 och hösten 2017, vad lärare och elever har skrivit. Och jag har slagits av en hel del saker, att de allra flesta elever tycker att det har varit väldigt roligt att läsa tillsammans. En del elever säger att jag hade hellre velat välja bok själv. Men det, om jag speciellt ska säga vad jag utifrån mitt perspektiv, jag har alltså inte bearbetat materialet, jag bara läst det rätt igenom, så har jag slagits av att många lärare säger att eleverna har börjat prata med varandra på ett annat sätt. Elever som inte har velat läsa förut har gjort det, därför att de har fått en skjuts av gemenskapen i klassen. Elever har fortsatt att prata om böckerna när de har gått ut i klassrummet, eller de har stått och pratat om böckerna på väg in i klassrummet. Och en hel del lärare har skrivit att jag visste inte att mina elever hade så djupa tankar, utan det har liksom släppts fram vid den här läsningen. Så att det är en hel del sådana saker som jag har slagits av, att det faktiskt blev den där läsecirkelidén nästan som vi hade från allra första början.
Mm. Alla vi som har varit med i läsecirklar vet ju att det är ganska svårt att leda dem, om de nu ska ha en ledare. För svårt och fascinerande, för man märker att många i alla åldrar tar avstamp i boken för att bearbeta någonting i sig själv. Så ibland så blir det väldigt privat och det kan ju vara bra, och ibland så går man jättelångt ifrån den bok man ska prata om, och man får liksom försöka fiska hem läsecirkel med lämmarna igen och liksom komma tillbaka till boken. Och det här är ju en fascinerande spel mellan litteraturen och den egna erfarenheten, och det tycks ju, tycker jag när jag läser citaten, som det är precis vad som händer också i den här jättelika läsecirkeln som ni satt igång i Sverige.
Jo, för jag tänker så här, att om jag i min läsecirkel skulle göra läsförståelsefrågor i förväg, då skulle ju inte vårt samtal bli så bra. Utan det är lite den modellen som jag tänker att vi ska tänka oftare som vuxna tillsammans med barn, antingen de är våra elever eller i vår familj, att prata om litteratur med ungdomar på samma sätt som vi talar om litteratur med våra jämnåriga i läsecirklar. Jag var på studiebesök i USA för många år sedan, där en skola hade fått pengar till ett läsprojekt. Och då gjorde de så att i ett halvår, en termin, så släppte de inte in eleverna i projektet, utan lärarna träffades och åt frukost. De läste böcker, åt frukost tillsammans varannan vecka. De kom tidigare till skolan samtidigt som viss musikläraren, tror jag det var, som hade körsång med eleverna en del av tiden. Så att de fick en timme där att äta frukost tillsammans och prata om böcker. Och det betydde så mycket för hur de sen hade litteratursamtal med sina elever. Att den här erfarenheten att sitta med andra vuxna, de slogs av, de berättade för mig att de blev helt andra litteratursamtalsledare efter det här projektet. Så att det, och jag har färgats av det och tänkt och att överföra min egen erfarenhet. Och det tror jag många lärare i projektet gjorde också, som jag har märkt.
Någon har möjligtvis viftat eller bara kliat sig i håret. Jag är lite osäker. Om den personen vill säga någonting, så upp med handen igen. Nej, det var bara kliat sig i håret. Då skulle jag vilja tala om det här med kvalitet, som ju är ett vanskligt begrepp. Men ja, du har ju varit starkt bidragande till att välja de här böckerna. Och de svenska författarna är ju de kanske viktigaste vi har. Du har ju valt ut några av de allra viktigaste svenska författare, de mest tongivande, de som verkligen liksom samlar upp någonting som berör oss idag och som kommer att beröra oss imorgon också. Och plötsligt så tycker jag också, genom det här urvalet, så ser man också kvalitet. Det är ju en enorm bokproduktion idag i Sverige, och det är inte lätt att navigera i den, även om man läser mycket och har kanske en viss förmåga till urval. Men det här är ju ett excellent sällskap som ligger här. Och det tycker jag är fantastiskt, att man också fick en sorts bild av, du lyckas visa oss vad som är det kvalitativa i det här. Fick du slåss för de här titlarna med någon?
Nej, utan jag hade ju fler, men det här, det kokade ner till de här med hjälp av eleverna faktiskt.
Hur var elevernas kvalitetsresonemang jämfört med ditt då?
Den grupp vi träffade, de hade, flera hade läst någon av böckerna, så att de kunde hjälpa mig att berätta om böckerna. Och eleverna var väldigt, den gruppen, men den var ju inte statistiskt urvald, utan det var, vi hade plockat, på olika sätt hade vi plockat samman en grupp ungdomar, både högstadie- och gymnasieelever. Och jag kände att de var, för jag frågade dem vad de läste överhuvudtaget, och de läste den här sortens böcker. Och de var inte rädda för en svår bok. Utan de menade att en lite svår bok, ska man läsa den tillsammans, då kan man läsa den. Då kan det vara lite svårare.
Men jag tänker på när de då lyfter fram kvaliteterna i till exempel Cilla Naumanns Kulor i hjärtat. Kände du igen ditt eget kvalitets seende, eller fick du veta någonting mer om hur du själv tänkte? Det är inte, det där kan ju vara en utmaning.
Ja, ja. Och det här är ju ett och ett halvt. Det var, här var i augusti 2016. Jag minns det som att vi hade väldigt fina samtal. Men jag kan inte riktigt, om jag ska vara ärlig, komma ihåg riktigt vad de sa. Jag minns bara att det var inte på något sätt så att jag fick slåss för den här sortens böcker. Utan det föll på plats väldigt bra. Det gjorde det.
Tack så mycket, Ann.
Tack.
Tack.